Jag sitter med Dagens Nyheters artikel från 1961 framför mig där det står att fallskärm räddade två i ny Lansen-olycka. Och du var en av de här som var med i planet. Du körde planet. Vad minns du idag, så 60 år senare?
Ja, det är ju första hand synintryck jag kommer ihåg.
Ja.
Och det var själva första synintrycket är nog egentligen på hangarplattan på F7. Där varifrån vi startade då den här.
Ja. Såtenäs, eller det?
Såtenäs.
Mm. Och ni startade i riktning mot Gotland.
Ja, alltså jag kom ut, jag kom ner till divisionen någon gång rätt tid på morgonen och fick besked om att jag skulle ha en passagerare med mig.
Ja, kommendör Uggla.
Ja, det var hans Uggla.
Ja.
Och jag fick också besked av divisionschefen Ahlström att Uggla hade genomgått alltså räddningsutbildning, det vill säga hur man osäkrar stolen och hur räddningssystemet fungerade.
Ja.
Och att han hade tränat det kvällen innan i hangaren. Sittande i, alltså.
Jaha.
Mm. För att få, så att säga, kännedom om var de olika handtagen satt honom.
Ja. Och
alltså jag, det är ju så på ett flygplan. Jag var kadett då, det vill säga sergeant. Och Hans Uggla, han var kommendör, det vill säga överste i marinen.
Ja, just det. Just
man ska översätta det till flygbasen. Och jag vet bara att jag träffade honom, så att säga, nedanför stegen och jag var ju helt uppfylld utav själva. Det var en KFU, alltså själva företaget och planeringen och med kartor och så vidare. Men jag vet att jag såg till att han fick en karta med rutten inplanerad från F7 till Bången på
Gotland. Ja. Ja. Landade ni i Bunge?
Förlåt?
Ni landade i Bunge, eller var det bara så att ni flög över?
Nej, skjutmålet låg ju, Skenholmen låg ju i Bunge.
Ja, just det. Men där fick du det blev det besvär med motorn, står det ju i artikeln.
Ja, då kommer du fram en bit, alltså, om du frågar mig vad jag kommer ihåg. Jag startade ju som två i en tyrgrupp. Så jag hade, alltså min, alltså gruppchefen, Ahlström, kapten Ahlström. Jag låg på hans högra flank, så det var vänstergrupperingen som låg trean och fyran på hans vänstra flank.
Ja.
Och det här hade en viss betydelse därför att i ingången till anfallet på Skenholmen så skulle vi göra ett höger flankanfall, det vill säga man tar upp ungefär 5 kilometer minus målet.
Okej.
Okay. Från lägsta höjd, alltså lägsta höjd då, under en anflygning i ett sånt här skarpt läge. Det var inte ett skarpt läge, utan man går till krigsförbandsövning.
Ja, jag förstår. Men
det var ju då att man tar upp kanske från lägsta höjd till ungefär 1000 meter, och sen går man över i ryggläge och sen rullar alla individuellt tillbaka.
Okay.
Sen gör man ett raketanfall. Vi hade med, varje flygplan hade en skarp 14,5 centimeters attackraket.
Ja.
Och det är ju inte, vi skjuter ju inte normalt med en skarp ammunition, utan vi använder övningsraketer.
Ja, men här hade ni hade skarp ammunition.
Ja, vi hade skarpa 14,5 centimeter, en per flygplan.
Mm. När avlossade ni dem?
Ja, det gör man ju på avstånd då, en dykvinkel säg på 15 grader någonting.
Mot Enholmen?
Då på en dag så sköt man de här ungefär på 800 meter någonting från målet.
Mm.
Under dykning alltså.
Mm.
Och eftersom man går med hög fart alltså omkring 800-850 i det här läget, utan taktiska skäl, alltså man ska snabbt in, leverera så att säga vapnet, och sen flyger man ut på lägsta höjd.
Okej.
Okay. Så kräver det hög fart.
Mm. Mm. Men du, om man tänker så här, så småningom i någon slags manöver så stannar motorn på ditt Lansenplan.
Ja, det gjorde den väldigt snabbt alltså, för att det är ett sånt här nyhetsintryck jag har precis där målet som var då röda skärmar, stora skärmar.
Mm.
Och jag hade ju mitt mål, min skärm, så jag siktade ju på den och försökte samtidigt följa eller hålla ett öga på min etta.
Mm. Men hade motorn stannat då?
Nej. Utan allting var ju så att säga normalt.
Mm.
Det vill säga, jag hade ju full effekt på motorn och när jag sköt alltså, så
allt gick planenligt.
Ja, då var det precis. Så man har ju ett reflexsikte som sitter i linrutan alltså.
Okej. Okay.
Man ser ju genom siktet och siktpunkten, och den ligger i skärmen och avståndet på ungefär 800 meter.
Okej.
Okay. Och då tryckte jag på avtryckningsknappen och raketen for iväg.
Mm.
Alltså nästa sekund, så för att inte komma så att säga under säkerhetshöjd, som i den fallet var ungefär 300 meter. Man ska inte gå under den, man skjuter skarp ammunition, för att då kan man riskera att få splitter i motorn.
Ja.
Så att så fick jag det skjutet, så tog jag upp med ungefär 5G och försökte hålla Ahlström i sikte så att jag gick fri från honom. Mm. Och när jag vände över på rygg, alltså man drar ju upp då med 5G från.
Mm.
Och, ja, så vill man inte komma upp för högt.
Nej.
Heller, för att under själva utflygningen så är man ju sittande fågel för eventuellt bortfall.
Ja, det är förstås. Mm.
Utan man blir ner under radarhöjd så fort som möjligt.
Okej.
Okay. Så att man drar neråt, alltså liggandes på rygg, alltså man halvrollar över och drar ner. Och precis i det läget jag har gått över i ryggläge och börjat dra, så tändes de första varningslamporna från motorn.
Okay.
Att något var fel. Så jag hade avlossat raket och jag vet inte var den träffat sen, men jag tror inte att den träffade särskilt långt från målet. Jag kommer inte ihåg det. Men,
men då tändes varningslampor i för någonting med motorn här, alltså?
Ja, alltså jag fick huvudvarning, alltså det är en röd lampa som sitter ganska högt upp på instrumentbrädan som visar att någonstans i systemet är något som är fel.
Okej. Vad gjorde?
Samtidigt så kände jag, eller såg jag, hur Ahlström drog ifrån mig, alltså. Det vill säga, jag förstod att jag hade börjat tappa dragkraft mycket snabbt. Så att, och sen låg det ju, det var ju två andra i den här flyggruppen, och Ahlströms och deras motorer fungerar ju, så att de försvann ju iväg.
Ja.
För när jag fick den här röda lampan så förstod jag att det är någonting med motorn, eftersom.
Förstod du då att planet skulle komma att, så att säga, krascha? Förstod du det redan då?
Nej, det kan jag inte komma ihåg. Jag tänkte, nej, alltså jag var ju relativt ung, va? Som kadett, och jag hade pluggit Lansen ungefär 1,5 år.
Och aldrig varit med om något liknande?
Nej, det hade jag inte varit. Mm. Men jag var väl medveten om att det hade varit en hel del.
Ja, det är ju det man läser i tidningarna från den här tiden, att det var diskussion om Lansen och eventuella flygförbud. Att man läser att det var flera haverier där omkring, ja. Men
det som hände sen, det var väl att när jag hade vänt tillbaka och vingarna rätt, alltså, så tänkte jag, var ligger närmaste flygplats? Och då är det ju Visby flygplats. Men jag menar, jag hade inte hört någonting från baksits, från Hans Uggla, utan då sa jag till honom på radio, för jag ser ju inte honom, jag sitter ju där framme.
Ja.
Så sa jag att jag har alltså huvudvarning och dragkraftsbortfall. Och sen sa jag inte mer, för att jag var mer intresserad av att försöka hitta kursen mot Visby.
Men så
gick allt egentligen ganska snabbt. För att, från att ha sig stiger till ungefär 1000 meter någonting efter anfallet, så var jag plötsligt, jag vet inte, jag var nere på 800-700 meter någonting, jag kommer ihåg. Och jag tänkte, alltså jag kan inte hålla henne flygande särskilt länge till. Och jag använde 400 kilometer i timmen som jag vill inte låta henne backa i fart mer. Men.
Mm.
Och jag menar, ett flygplan som Lansen är ju inte till för att flyga. Den faller ju som en sten alltså, när dragkraften försvinner.
Mm. Mm. Så.
Jag förstod. Ja.
Nej, då blev det någon slags beslut här rätt snart att ni måste.
Ja, alltså jag kände när jag var nere på någonting 700 meter. Så kände jag att då började liksom tillspetsas.
Mm.
Då tror jag att jag vaknade till liv och begrep att det här kan sluta som ett uttopp.
Mm.
Och då kommer alltid det här upp liksom med, det gäller att ta det beslutet i tid.
Ja.
Så jag sa till Uggla på radion att jag kom faktiskt ihåg vad jag sa till jag. Jag var ju sergeant och han var kommendör, så jag sa kommendör, så jag ville inte, alltså det var så på den tiden.
Ja, det förstår jag.
Och jag sa förbered uttag och använd handtaget när jag har kastat huvudet.
Okej. Okay. Handtaget, är det katapulten det?
Ja, och han konfirmerade det här. Han upprepade inte. Han sa, jag har förstått. Och jag hörde på hans röst att han begrep precis vad det handlade om och visste vad han skulle göra.
Mm.
Så att när jag var nere sen, jag vet inte, på 400 meter någonting, så kastade jag huvuden och väntade på att han skulle skjuta ut sig, och det gjorde han i princip direkt efter det att jag hade kastat huvuden.
Mm.
Alltså kastat huvuden innebär att jag nödfällde den. Alltså den går ju upp med gång igen normalt, men när man kastar huvuden så är det fyra bultar som släpper, det sitter på. Mm. Såna här knallhattar i dem, så att sprintarna liksom bara får bort och då låser huvuden iväg.
Och då skjuter du iväg dig också strax efter Uggla?
Ja, precis.
Tänker man då, vad händer med planet? Alltså tänker man i det läget någonting, det här kommer ju att landa någonstans eller krascha?
Jag vill inte, ska vara ärlig, så
det är klart du.
Så gör man nog inte det. Alltså hade jag legat över en stånd eller någonting med markerat mycket hus och annat, så jag uppfattar bara att jag hade landsbygd under mig.
Och så var det ju. Men känslan, vad hade du hoppat förr eller skjutit ut dig någon gång?
Nej.
Nej, det hade du aldrig gjort. Det är väl ingenting man kan öva?
Själva hoppet går ju att öva.
Mm. Men
själva beslutet i ett sånt här skarpt läge kan man aldrig öva.
Nej, det förstår jag. Flög du efteråt något mer i Lansen eller andra plan?
Ja, alltså det låg ju en helikopter 2 som låg och filmade nedslagen.
Ja.
Eftersom det var skarp ammunition. Och den låg ju på anfallsfrekvensen, så den hörde ju hela min trafik med. Ja, den hörde allting jag sände ut, va? Och jag pratade ju med Ahlström vid åtminstone ett eller två tillfällen innan jag sköt ut mig. Och han sa ju det att han sa till mig att jag tror i alla fall att han sa till mig att underskrid inte 400 meter eller något liknande.
Nej.
Han gav mig en varning, alltså. Tänk till, alltså.
Det är den lägsta höjden som man kan klara katapultutskjut.
Nej, inte Lansen, utan där. Det ligger på 200 meter.
Okej.
Okay. Mm. Men är man på väg neråt i en dykning så 200 meter gäller ju om man ligger i plan.
Ja. Du sa också så här att Lansen kunde man inte glidflyga med. Den alltså, när den väl tappar höjd så går det ganska fort ner.
Ja, precis.
Men du fortsatte att flyga i flygvapnet?
Ja, alltså, jag hoppades så hamnade jag i ett träd, alltså fallskärmen. Kalotten fastnade, så jag kom aldrig ner på marken, utan jag hängde någon meter eller två över marken under trädet. Och sen såg jag då hur helikoptern landade, ja, 50 meter ifrån trädet. Och i helikoptern, jag kopplade ju loss mig och kom dit, så satt ju Hans Uggla. Och då kände jag att det var det liksom var skönt att han klarade han.
Ja.
Så det var liksom en ren lyckokänsla.
Ja, det förstår jag.
Flög vi till Visby flygplats med helikopter.
Ja. Ja, men det förstår jag, och det din fru säger att det här blev din lyckodag, det är ju naturligtvis sant.
Ja, precis.
Och som förare, pilot, så upplever du ett ansvar såklart för din passagerares väl och ve. Och han klarade sig. Inga skador på någon av er egentligen i samband med detta?
Nej. Det blev att jag fick en kompressionsfraktur på en kota. Alltså det här var ju inte, det här var inte raketstol, utan det var, den drevs ju med krut.
Jaha, oj.
Det var alltså två krutladdningar som smäller av med väldigt, bara några millisekunder mellan. Så det blir i början alltså väldigt många gem. Men det är inget jag går, alltså jag har lite ont i ryggen, men det kan ju vara lika gärna beroende på min ålder och annat. Men jag vet att det är på den nivån. Jag hade en lätt kompressionsfraktion. Men på den tiden så gav det ingen anledning egentligen till. Jag träffade ju haverikommissionen i Visby, eller pratade med dem egentligen på telefon.
Ja.
Att de satt då i Västerås och hanterade annat Lansen-haveri. Så som hade hänt, jag tror dagen innan eller något liknande. Det var ju en KFÖ, alltså, det var alltså mycket militära flygplan i luften dygnet runt, va?
Ja.
Och då sa de, men kom upp till Västerås, sa haverikommissionen till mig. Så att jag fick låna en SK-16 som jag flög upp till F1 och Västerås. Hade vi tändit på förmiddagen och på eftermiddagen så flög jag upp den här SK-16. Alltså, det var ju inte några liksom frågeställningar runt om, om jag ansågs kapabel att flyga eller inte.
Det var så pass nära efter den här olyckan alltså.
Ja.
Ja, det är annorlunda idag. Idag skulle du... det hade varit naturligtvis ett helt annat hanterande, tror jag, idag av personalen. Ni som var med om detta. Och, ja. Men du, jag är lite sådär nyfiken. Du var ung, sa du ju själv. Du fortsatte flyga. Flög du Draken? Flög du Lansen vidare?
Jag flög Lansen vidare. Det gjorde jag, och men jag hade ju fram till den här tidpunkten så hade jag ju gått Ljungbyhed då 59-60, och sen flög jag på F17 i Ronneby, så flög jag in mig på Lansen.
Okej.
Och efter det året, 2006, tänkte jag att det vore allt kul att fortsätta i flygvapnet. Men jag vill absolut i så fall gå den här kadetthögskolan i Uppsala, och där flög man J29-tunnan. Och så jag blev kommenderad dit efter typinflygningen på Lansen, och så flög jag tunnan ungefär 50 timmar eller något sånt.
Den hölls kvar i flygvapnets tjänst ända in på 60-talet, alltså långt in. Tunnan.
Ja, det fanns den. Alltså den, dessutom flög jag den typen som inte hade den här med efterbrännkammare, utan den första 29an
okay.
Som kom ut på banden.
Okej.
Så den var lite, jag kommer ihåg, man kom upp i överfart med den, så började den rulla på egen hand.
Oj. Men minns du den här diskussionen om att det var så många Lansen-haverier att man diskuterade nästan flygförbud ett tag?
Ja, visst kommer jag ihåg det. Jag kände ju samtidigt att vi tog väldigt höga risker. Alltså vi flög väldigt lågt när vi flög lågt, och vi flög väldigt dåligt väder. Alltså med besvärliga landningsförhållanden. Och samtidigt så hade jag ju hamnat i en grupp, kadettgrupp på F7, där flera alltså slog ihjäl sig. Och det här gjorde att jag började fundera över varför haverikommissionen inte hade någon medicinsk expertis. Så jag bestämde mig för att läsa medicin. Jag kunde stå kvar i flygvapnet som reservare. Och under tiden jag läste så krävdes det enbart att jag var inne och flög 2 månader om året.
Okej.
Och så att jag satte igång med det och kom tillbaka sen. Jag blev en legitimerad läkare 71.
Och då hade du lämnat flygvapnet alltså?
Nej, jag var kvar till reserver i flygvapnet.
Okej. Ja, nej, vilken otrolig berättelse. Jag sitter här och är så fascinerad av det du berättar om allt det här. Har du besökt Gotland någon gång?
Ja, det har jag gjort. För jag kom ju tillbaka så småningom som flygläkare.
Jaha.
Och närmare bestämt 72 så blev jag uppringd av flygstaben som sa att frågade, jag arbetade då i Göteborg, jag tror på medicin eller kirurgen på Kungälv, så de frågade, har du lust att börja med ett fast arbete i Stockholm på flygstaben? Som flygspecialläkare. Då sa jag, jag vill gärna pröva under förutsättning att jag får behålla flygtjänsten. Jag hade ju varit krigsplacerad på landsen då. I flera år, va? Och då sa de ja, va?
Okay.
Och det gjorde ju sen att jag från 72 så flög in mig på SK-60, för den hade vi ju inte haft på Ljungbyhed. Sen efter något år flög jag in mig på Draken, J-35, alltså på F-16. Och sen flög jag den väl 8 år någonting som flygläkare. Så jag flög den som BFT, alltså begränsad flygträning.
Okay.
Så jag satt på flygstaben och skötte mitt flygmedicinska jobb på flygmedicinska undersökningscentralen. Och sen flög jag ungefär en vecka i månaden på F-16. 35 då. Jag har på med det i 8 år, sa de, att nu skulle flyga Viggen också. Så gjorde jag motsvarande. Det tar ungefär 2 månader att göra en inflygning på de här lite avancerade systemen.
Uh-huh.
Så gjorde jag den inflygningen på F-15 i södra.
Så då...
Sen flög jag 37 då, AJ-37 i ungefär 8 år också, fram till 94.
Du måste upplevt en otrolig skillnad mellan Viggen och Lansen.
Ja, det jag skulle säga att... Viggen var ju förhållandevis enkel att flyga, för den var så digitaliserad. Du hade alltså autopilotfunktion i väldigt många lägen. Till och med under landning så kunde du göra en automatlandning.
Okay. Ja, och vilken otrolig erfarenhet du har. Jag ska bara fråga också igen, sen när jag ställde fram om du var på Gotland någon gång. Lockade det dig någon gång att liksom just se var det här planet landade någonstans? i Lilla Bäl.
Absolut. Ja, det har faktiskt... Alltså jag har sett och jag har framför mig en bild som är från jag vet, någon tidning vi har klippt ut den.
Ja.
Där Röd Adam, som den hette, skärten på den. Och sen sitter i en trädunge.
Just det. Ja, det är 200 meter ifrån där jag nu sitter.
Oj då.
Ja, det är så otroligt det här. Jag ser allting och känner nästan. Det var ju visserligen 60 år sedan då. Jag var bara grabb då. Jag var 9 år när det här hände. 8 år. Men jag
du var där alltså?
Nej, jag var inte där. Jag har flyttat hit efteråt. Men jag var i den åldern när det hände, som sagt. Och jag tyckte flygning och militärflyg var så otroligt spännande då. Man följde med liksom och lärde sig om Lansen och draken och Viggen så småningom och allt där. Ja, vilken historia du har. Och en lyckodag 13 september, det kan man väl säga.
Ja. Men du, jag kan väl känna så här, alltså jag vill gärna fundera lite grann över det vi har pratat om, för att, alltså jag har inte pratat om det här där jag försökt få tillbaka minnesbilden på, jag vet inte hur länge.
Ja, men det är klart, det ligger väl väldigt långt.
Jag vill gärna fundera lite grann över det. Dels dina reaktioner och dels lite grann. Men i synnerhet det jag själv har sagt. Alltså jag tror jag skulle kunna ge dig mer om jag fick dela upp det här så att jag fick fundera lite med man.
Ja men absolut. Kan vi inte säga på det viset då att vi kan stanna upp här ett tag ikväll och så kan vi höras igen om någon vecka eller något sånt där. Jag vet inte, vad tycker du?
Ja, alltså jag tar det gärna kortare tid än en vecka.
Men då gör vi...
Jag tar det skälet att jag